Som vi ser så är vi, har vi liksom gått över en... Ja, ni som kanske, om det är någon som inte var med under förra terminen, så kan jag ju säga att vi började då en serie där vi vandrade igenom hela frälsningsberättelsen, kan vi säga. Så vi började med Gamla testamentet och gick igenom det under hösten. Och nu här i början på året, så fram till påsk, så kommer vi gå igenom första delen av det nya testamentet, det nya förbundet, och efter att vi har firat påsk så tar vi resten. Så då vet ni vad ni har att göra resten av det här året, eller den här terminen. Och nu är vi framme vid Guds rike. Vi är inne i evangelierna, och jag har fått uppdraget att liksom, jag ska hålla mig lite extra till synoptikerna, till Matteus, Markus och Lukas. Johannes kommer vi komma till senare. Jag ska bara kolla innan jag sätter igång. Är ni bra på det här med godis? Alltså på att hantera godis. Nu pratar vi liksom inte om att göra godis eller sådär, utan att hantera det när ni väl har det. De flesta skakar på huvudet. Det är några sådana här riktigt modiga människor som nickar lite snyggt. Sådär. Det är kul. Men jag har märkt att det finns olika sätt att hantera godis. Och man märker det ganska fort när man är liten, vilken typ av godisperson man är. Det finns ju de flesta av oss, nej, jag ska inte säga de flesta av oss, men det finns de som är lite så här som jag, som knappt hinner se att det där godiset finns innan det inte finns längre. Det är liksom bara, det är en snabb sån här blinkning i min dag eller i en stund så där, och sen så är det borta, och eventuellt så är det ett minne. Förr så var det ett litet lyckligt minne, nu är det mest ett sånt minne liksom, att när det väl är bakom. Och sen finns den andra personligheten då som jag har lärt känna. De är inte lika många, kan jag säga. Den första som... Min syster hör lite till den kategorin, men framförallt min elaka styrmor. Hon är inte så elak som hon låter, alltså hon är... extremt dålig på att vara en elak styrmor egentligen. Hon är en av de snällaste människorna jag känner. Men hon liksom under hela sin uppväxt så, och fortfarande lite så här, så när hon fick godis när hon var liten, då la hon det i en låda så här, som hon hade på sitt rum. Och så fick hon mer godis, ja, då la hon det också i sin låda på sitt rum. Och sen ett par år senare så kunde någon av hennes syskon hitta den här lådan och öppna den och kunde inte förstå vad det var i den liksom. Några gråa små klumpar som hade liksom upphört att vara godis och gått in i någon annan form av existens. Liksom. Man sparade på det för att någon gång i framtiden så skulle man få glädjas. Liksom. Och det är de här två. Det ena är den här personen som säger den som spar han har. Och den andra personen som jag då, som kanske säger ja, den som spar han har, men inte särskilt roligt. Och så har vi de två liksom personligheterna där. Och lite så tror jag att vi har relaterat till Guds rike i, som kristna. Det finns liksom två spår som vi kan slå in på när det gäller Guds rike. Och som kyrkan har gjort. Å ena sidan så har vi de som glömmer bort att vi har en framtid. Människor som, alltså, där vi har svårt att tro på framtiden. Där vi tänker att detta är allt vi har. När Jesus blir en god morallärare som visar en väg, som ja, men ett gott sätt att leva. Hjälper oss att vara snälla mot varandra och leva på ett sätt som gör att vi alla blir glada och så vidare. Som visar vägen mot att bygga en bättre plats på jorden. Och det är någonting gott. Det är det här liksom nuet. Vi tänker liksom, men där vi blir väldigt trångsynta så här. Vi ser liksom inte bortom det, utan någonstans så finns det en slags uppgivenhet i att ja, det blir inte bättre än så här, så det är bäst att vi gör det bästa av det. När vi får svårt att tro på framtiden så blir våran tro liksom ganska krass, och den tenderar att bli sekulär, rent ut sagt. Alltså vi ser allt det som Bibeln talar om mest som ett bildspråk av att det goda övervinner det onda om vi bara gör vårt bästa. Och så har vi det andra diket som talar om himlen och Guds rike som någonting som ligger långt i framtiden, bortom våran jord, som inte har någonting med våra liv att göra. De som tänker att ja, den här planeten behöver vi inte ta hand om, den ska ju ändå brinna upp och vi ska skapa en ny jord, eller det ska skapas en ny jord. Det finns väl ingen poäng med att fästa sig vid människors orättvisor och människors lidande på den här jorden, därför att det kommer ju en himmel där allting blir bra. Och då hamnar vi i det andra diket där Guds rike och himlen blir någonting väldigt flummigt, liksom. Någonting världsfrånvänt, någonting som inte kopplar an till våra liv överhuvudtaget, utan ligger där som någon slags, det ligger som godis i en låda som vi som vi aldrig öppnar, som vi aldrig ser, och som liksom bara finns där i våra medvetande någonstans i bakgrunden. Men det som jag hoppas på att vi ska få titta på idag, det är att Guds rike är någonting som ställer till våran tidsuppfattning en aning. Det är någonting som gör någonting både med våran samtid och med våran framtid. När Jesus kom till jorden så var begreppet Guds rike redan någonting som man talade om. Idén fanns liksom redan hos de gamla testamentliga profeterna. Den växte lite grann och har förändrats lite grann hur man har pratat om det. Men från början så handlade det, så bottnade det ju i att erfarenheten av att ha förlorat sitt folk och sitt land och sin status som Guds folk på något sätt och så där. Och så drömde man om att, och talade om, och profeterna talade om att man skulle få återvända till landet. Gud skulle upprätta sitt folk igen. Han skulle röja undan fienderna, han skulle straffa dem som hade förtryckt dem och så vidare. Och sen så växte det här och utarbetades vidare till att bli en större bild där Gud skulle döma hela jordens orättfärdighet i slutändan. Där alla våldsverkare skulle underkuvas, där all synd, all orättfärdighet på jorden skulle dömas. Men det gällde fortfarande bara det här folket. Man hade en tanke om att Gud skulle regera på jorden i evighet genom sin tjänare, som skulle vara Davids släkt. Och kriterierna för att få ingå i hans rike, framförallt om man tittar på de rabbinska skrifterna eller i Mishna och sådär, när de pratar om Mishna. Ja, det spelar ingen roll. Tappar jag begreppet. Spelar ingen roll. Men det fanns två kriterier för att man skulle få ingå i det här riket. Och det ena var att man skulle vara Abrahams barn. Alltså man skulle vara av judisk börd. Man skulle vara född av en judinna, höra till folket. Därför att det var ju de som var förbundsfolket, och det visades av att de, kanske inte de enskilda individerna, men familjen ägde mark i Israel. Alltså det var ju de som var, åtminstone enligt det gamla förbundet, så hade de rätten till en viss jordlott, liksom, enligt det som Mose upprättade, eller Aaron upprättade på sin tid. Man skulle vara Abrahams barn. Och det andra var att man skulle vara rättfärdig. Och det här öppnades en liten lucka för dem då som inte var Abrahams barn. De som var rättfärdiga hedningar, proselyter. Och det var att man skulle uppfylla lagens alla bud och stadgar. Alltså man skulle kunna visa att man inte hade brutit mot lagen på något sätt. Då kunde det vara okej också. Så man skulle vara Abrahams barn, man skulle vara Mose efterföljare. Och så kommer Jesus. Och vi fick höra från Emil förra veckan om hur han i sin levnad liksom sammanfattar eller personifierar Israels berättelse, deras vandring och hur Gud har verkat i dem och så vidare. Men också fullbordar det. Visar det som där Israel brast, där håller den andra sonen fast, så att säga. Och det börjar med att han, förutom att han föds och kallas från Egypten, han döps, går genom vattnet, han går ut i öknen, frestas, han kommer tillbaka, han... man kan säga att det första som sker efter att han har kommit tillbaka från öknen i åtminstone två av evangelierna, det är att han får höra att Johannes döparen har blivit fängslad. Han har hamnat i fängelse. Och då står det, om vi tar först, jag tror att jag har texten där. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa det, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet, eller tro på evangelium som det står där. Det glada budskapet. Guds rike är nära. Omvänd er och tro. Det är egentligen samma sak som Johannes hade ropat ut i öknen tidigare. Så man kan säga att Jesus tar vid där och fortsätter att förkunna det här. Det här säger han i Markus och i ungefär samma sak i Matteus. I Lukas så ser det lite annorlunda ut. Om vi tar nästa där. Då är det den motsvarande texten. Det är när Jesus undervisar i synagogan i sin hemstad. Och man ger honom profeten Jesajas bok. Och han läser från det vi har som Jesaja 61. Och säger att Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Och sen han har satt sig ner och alla väntar på att han ska börja tala, så säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. De här två sakerna, texterna vi läste nu, det är det som så att säga presentera Jesu programförklaring. Det här är det som han är här för att göra på något sätt. Det ena talar explicit om Guds rike som är nära. Och det andra kopplar an till en av texterna som handlar om Guds rike. Eller förelöparen på något sätt som ska förkunna detta och befästa detta. Och här säger Jesus explicit tydligt, idag har detta gått i uppfyllelse. Den judiska tron som dominerade under den här tiden, den såg Guds rike som Israels framtida hopp. Man kunde stå ut med orättvisa och lidande nu därför att man hade det framtida hoppet om Guds rike. Och när Jesus träder fram och börjar sin verksamhet, så börjar han med att säga, nu är det här. Det är egentligen det som han säger. Och alltså, vi kan tala mycket omkring vad som uppfattades, alltså hur människor reagerade på hans på de här sakerna, och ännu mer på det han kommer att göra. Men jag tänkte att vi ska snarare titta på det riket som Jesus menar sig ha kommit med. Det riket som han förkunnar och det riket som han praktiserar på jorden. Det är både en uppfyllelse men också en slags korrigering av det som var Israels hopp. Så jag ska titta, vi gör ganska stora svep här. För att sammanfatta tre böcker på en kort tid, på en kvart ungefär, som jag brukar predika sådär, så är det svårt. Men man kan säga så här, det består av tre huvudsakliga delar när Guds rike träder in på jorden. För människors del, ska jag säga. Den första är det här, befrielse från ondskans makt. Jag ber om ursäkt för vem det nu är den där bilden föreställer, så är det liksom inte... Han får representera ondskan i det här fallet. Kanske människan också, jag vet inte. Men befrielsen ifrån ondskans makt är liksom den första delen av Jesu verksamhet. Och det är också det han förkunnar. Förra, eller det hösten här, så inledde vi med att prata om Guds goda skapelse. Och vi pratade också om vad som gick snett, vad som gick förlorat när synden kom in i människans värld. När relationen till Gud bröts, när vår lust och vår vilja liksom blev snedställd och förvriden. Och det, man kan säga att det som hände helt enkelt var att mänskligheten hamnade under en grym härskares kontroll. Alltså goda människor gör onda saker. Människor som egentligen älskar det goda kommer på sig själva med att vilja det onda, därför att vi står under en grym herres herravälde. Första Johannesbrevet kapitel 5, vers 19, så står det att vi vet att hela världen ligger under den ondes våld, eller ligger i den ondes våld. Hela världen ligger i den ondes våld. Och in i den världen kommer Jesus. Och det är i den världen som Guds rike blir relevant. Därför att det första som utmärker Guds rike är just att det är Guds rike. Det är någonting där Gud, en domän där Gud regerar. Där det är hans vilja som sätter agendan, som styr. Och det här praktiserar Jesus. Jesus förkunnade på olika sätt och han praktiserade när han, det liksom, redan från första början så sätter han igång med att han botar sjuka. Han driver ut demoner. Han befriar människor som står under destruktivt andligt inflytande, som sitter fast i demoniska makter. Driver han ut och befriar dem. Och när han håller på och gör det så får han ju, alltså han ställer till skandal. Det blir ju sån oordning i det här riket. Och de skriftlärda kommer till honom och anklagar honom för det ena och det andra. Och en sak som de säger är att, nu ska vi se, kan titta på det. Det är i Matteus kapitel 12 så har han botat en man som är stum. Och särskilt om man tittar på parallelltexten i som jag står i Lukas evangeliet, tror jag, så är det tydligt att det här är en man som är stum därför att han har en stum ande. Från vers 22, kapitel 12, vers 22. Så man förde till honom en besatt som var blind och stum, just det, så var det. Och han botade honom och den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sade, är han kanske Davids son? Och när fariserna hörde det så sa de, det måste vara med demonernas furste Belzebul som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och han sa till dem, varje rike som är splittrat blir ödelagt. En stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan så splittras han. Hur ska då hans rike kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Och så säger han, men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Alltså om det är med Guds ande som jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Det här är ett liksom framstående kännetecken på att Guds rike har kommit. Att människor blir befriade ifrån ondskans grepp. Och det här är ju ett väldigt explicit exempel på det. Men han gör även andra saker. Och så fortsätter han att förklara sig, så att säga. Och det är där den här bilden kommer in. Strax efter detta så säger han då, jag tror det är vers 29. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Alltså det Jesus gör anspråk på här är att han har bundit den starke. Han har bundit Satan och håller på och plundrar hans hus. Han är där och tar tillbaka det som ondskan, den onde, har stulit ifrån honom. Nämligen styret över människors liv. Rätten att få leda människor på deras väg. Och likadant när han har sänt ut sina lärjungar och de kommer tillbaka och talar om vad de har varit med om, så säger Jesus: jag har sett Satan slungas ifrån himlen som en blixt. Alltså när Guds rike träder fram, då faller ondskan. Och den här bilden av att ha bundit ondskan, att ondskan är bruten, den är väldigt genomgående, inte minst i Lukas och apostlagärningarna som hänger ihop, så ser man liksom den här tanken på att ondskan har ännu inte förlorat all sin makt, men den makten är bruten. Det var en sån här NT-teolog som heter Oscar Kullman som uttryckte en gång att djävulen är bunden fast med ett långt rep. Alltså han kan inte göra vad, han har ett långt rep så han åstadkommer vissa saker fortfarande, men hans makt är bruten. Och varje gång som någon befrias ifrån ondskans inflytande, varje gång en människa blir väckt ifrån sin slummer, varje gång en människa blir befriad ifrån andligt inflytande eller andra saker, så visar det att ondskans makt har krympt ännu lite mer. Ondskan håller på att förlora makten på våran jord därför att Guds rike har trätt in. Det andra som Jesus både förkunnar och praktiserar är en upprättad gudsrelation. För det var ju det som också en sån, det som sprack så att säga. När synden kom in i människors liv så förlorade vi vår naturliga relation med Gud. Och det är ju så här med, alltså det här, det låter ju väldigt, man kan tycka att människan blir bara en bricka i spelet mellan de här stormakterna som slåss om herraväldet. Faktum är att som människa så är vi skapade som följare. Vi kommer att följa. Vi är skapade som tjänare. Vi kommer alltid att tjäna någon. Tjänar vi inte Gud så kommer vi tjäna någon annan. Vi är skapade som avbilder. Och avbildar jag inte Gud så kommer jag att avbilda någon annan. Den stora frågan är inte hur jag ska bli fri från att tjäna någon, utan hur jag ska finna en herre som är värd att tjäna. Det handlar inte om hur jag ska komma undan någons blick, utan det handlar om hur ska jag finna någon som är värd att se mig, att vara sedd av och vara ledd av. Och det som Jesus liksom lyfter upp när det gäller den upprättade gudsrelationen, det är mycket det här att han har väldigt mycket bilden av en festmåltid när han talar om Guds rike. Antingen en fest eller en bröllopsfest eller alltså någon annan sån här sammankomst där man delar glädje och gemenskap med varandra. Han säger också flera gånger till sina lärjungar: ni ska få äta och dricka vid mitt bord, säger han. Han säger att vid nattvarden så säger han: nu ska jag inte dricka mer av det vinstocken i er förrän jag dricker det vinet med er i min faders hus. Alltså han talar mycket om att det kommer att bli en fest. Och saliga är de som är bjudna till lammets måltid, står det, och så vidare. Och i den här liksom rabbinska tron som vi talade om förut, så var det ju liksom Abrahams barn och de som uppfyllde lagen, de rättfärdiga, som om vi går hela vägen där skulle vara bjudna på den här festen. Riket är för dem. Men Jesus lyfter upp en helt annan bild av Gud än vad de hade. Deras tanke på Gud var den som sitter där borta och väntar. Alltså han är fortfarande en nådefull Gud i det att han inte direkt går in och dömer världen, men han väntar på att tillräckligt många ska vara tillräckligt rena för att det ska vara värt att sätta planen i verket. Men Jesus lyfter upp en bild av en Gud som är en uppsökande Gud. Som inte väntar på att syndarna ska komma till sans, utan som aktivt söker upp dem. Jesus säger om sig själv: jag har kommit för att söka efter de förlorade fåren av Israels hus. Jag har kommit för att söka rätt på det som har gått förlorat, säger han. Han ger bilden av fadern som en herde som lämnar de 99 fåren som man har för att söka rätt på ett får som har gått vilse. Och så vidare. Gud är en uppsökande Gud. Och en inbjudande Gud. Det är också en stor skillnad där liksom riket inte längre ska komma som ett slags våldsamt övertagande. Där en stormakt träder in och tvingar människorna till att bli deras undersåtar. Så var ofta bilderna som man tittar på, särskilt om man tittar på hur de andra folken än Israel beskrivs. Israel, och åtminstone en liten rättfärdig rest av Israel, ska tillhöra Guds rike. De kallades till och med för rikets barn, en del av dem så att säga. Men alla andra folk, alla andra nationer ska antingen förgöras eller underkuvas. Men den Gud som Jesus lyfter upp i sin förkunnelse och i sin praktik, en Gud som söker rätt på det som har gått förlorat, som bjuder in till sin fest. Jesus säger: jag har kommit för att kalla syndare. Och det gäller inte bara de rättfärdiga, utan som han säger, de som har gått förlorade, syndarna. Och det gäller inte bara Israel. Flera gånger så återkommer Jesus till det här i liknelse. Inte minst om bröllopsmåltiden och festmåltiden, där de som var inbjudna till den här festen av olika anledningar valde att förkasta inbjudan eller ignorera den. Och därför säger han, så går inbjudan ut till alla. Det för kriteriet är inte, alltså de som kommer på festen var inte de som först var inbjudna, utan de som tog emot inbjudan och valde att gå. Så enkelt är det. Guds rike sträcks ut till dem som vill ha det. De som tror evangelium. Alltså de som hör glada nyheter när riket förkunnas. Och han går ganska hårt åt de som såg sig som självklara VIP-gäster på den här festen. Han säger till fariserna, säger han, sannerligen tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Därför säger jag er att, alltså han liknar Israel vid, och deras ledare vid förvaltare som ska förvalta Guds vingård, men som förvägrar honom frukten av dem. Och varje gång han sänder budbärare till dem så dödar de dem. Och till slut, säger han i den liknelsen, så sänder Herren sin egen son, för de tänker att honom lyssnar de på, och till och med honom slår de ihjäl. Och sen så säger då Jesus: därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Det är hårda ord. Alltså en Gud som är så nådfull och inbjudande. Men när det gäller de som inte vill ta emot riket, de som inte ser värdet av det, de som ser sig själva som självklara inbjudna gäster och inte förstår att det här är en gåva som ges enbart av Guds nåd och ingenting annat, de är de enda som inte är välkomna. Och till de skriftlärda så säger han också i Matteus 23: ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare som stänger dörren till himmelriket för människor. Ni själva går inte in, och de som vill komma in släpper ni inte in. Jesus predikar en Gud som helt och hållet skiljer sig från deras. Och Jesus försöker få dem att förstå att det enda sättet att stänga dörren till Guds rike är utifrån. Och det innebär att du själv står där. Den som vill stänga dörren till Guds rike kan aldrig komma in. Det som Jesus själv praktiserar istället är liksom, det är ju genomgående hur han äter och dricker med syndare. Han var liksom hela tiden anklagad för att han festade för mycket. med sina lärjungar och var alldeles för glad när han borde vara allvarlig, och för att han umgicks med tullindrivare, med prostituerade, med hedningar. Han är på hedna mark och gör stora brödunder bland de som inte hör till förbundsfolket. Därför att han säger, alltså han säger att Guds barn, det är de som gladeligen tar emot och äter mitt bröd. Och sen är det också ett steg till, som innan vi går ner till nästa, så när det gäller den upprättade gudsrelationen som vi inte kan komma ifrån, nämligen att Jesus förlåter synder. Det här är någonting som han sysslar med, som väcker kanske mest ont blod ibland många av hans motståndare. Till exempel i Lukas kapitel 7 så berättas det om en kvinna som kommer in och stör en fest och gråter och blöter ner hans fötter och torkar det med sitt hår. Och festens värd blir väldigt upprörd och äcklad av den här kvinnan. Men Jesus, först och främst tar Jesus henne i försvar. Och det första som Jesus säger till henne är: dina synder är förlåtna. Det sista Jesus säger till henne är: gå hem i frid. Det första han säger är: dina synder är förlåtna. Det sista han säger är: gå hem i frid. Jag kan säga att av alla människor i Bibeln som mötte Jesus, så undrar jag om det finns någon som har fick en högre och härligare lott. Och finns det någon som jag vill dela öde med när det gäller att få det första och det sista som Gud säger till mig, så är det den kvinnan, den prostituerade kvinnan som ingen ville ha. Till henne säger Jesus: dina synder är förlåtna, gå hem i frid. I berättelsen som ni kanske känner till om en... jag kommer dit. Jag tror Peter vill att jag ska gå fram lite fortare här, så att vi kommer hem någon gång. Men jag alldeles strax. Den lame mannen, när vännerna liksom hackar ett hål i taket och firar ner honom. Ni kanske känner igen den här berättelsen. Och gör ni det inte, så står den i Markus kapitel 2. Där Jesus undervisar på ett ställe och några vänner vill komma in till honom med en man som är lam. Och de måste göra hål i taket och fira ner honom. Det blir ett väldigt rabalder där. Folk får grus i håret och det blir alldeles märkligt. Och där är också det här. Här finns en lam man framför Jesus. Han har botat sjuka hela tiden. Han borde förstå vad de vill att han ska göra. Och det första Jesus säger till honom är: dina synder är förlåtna. Och det verkar liksom vara bra med det. Och då blir folk väldigt upprörda. De säger: hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och på det svarar Jesus med att säga: vilket är lättast? Att säga dina synder är förlåtna, eller att säga till honom: stå upp och gå. Så säger han: för att ni ska förstå att människosonen har makt att förlåta synder på jorden, så säger jag till dig, till den lame: stå upp och gå. Och han gjorde det inför allas åsyn, står det. Alltså de människorna säger, för det första så ser Jesus att den här mannens största behov vill jag möta först. Dina synder är förlåtna. Och när människor säger: så kan du inte göra, förlåta synder kan bara Gud göra, så svarar Jesus genom sina handlingar med att säga: ja, precis. Fyll i luckorna om du kan. Och så botar han honom. Bara Gud som kan förlåta synder. Därför att, och det är det som också markerar Guds rike. Om det bara är Gud som kan förlåta synder, så innebär det att i Guds rike finns förlåtelse för synder, för där regerar Gud. Sen har vi den här delen som är den sista liksom byggstenen i Guds rike. En ny rättfärdighet. Här är en bild av Jesus när han talar på bergspredikan, är väl det där, tror jag, som finns ett stort sjok av undervisning som finns i Matteus 5, tror jag det, och så vidare. Och det är ganska mycket, det är ganska mastig undervisning. Jesu etiska undervisning är en sån här sak som är lätt att få i halsen. Särskilt om man har ingången i att Jesus har förkunnat en Gud som är uppsökande och inbjudande och nådefull. Och sen så börjar han då lägga ut vad som förväntas av rikets barn. Och så börjar han prata om saker som ni har hört att ni ska inte dräpa. Och så skruvar han till det där och så säger att jag säger er, ni ska inte ens ha vrede i ert hjärta, säger han, om man förkortar honom lite. Ni har hört, man ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger, ni ska inte ens se på varandra med åtrå. Och så går han vidare på det här sättet. På ett sätt som känns, det här är ju fullständigt omöjligt. Om fariserna la hinder i vägen för människor att komma in i Guds rike genom sin lag, och så kommer Jesus och gör lagen enormt mycket svårare att leva upp till. Hur tänker han då? Om det är det här vi ska leva upp till, vem kan då platsa i Guds rike? Finns det någon som överhuvudtaget har en chans? Det är ju... Alltså den första reaktionen skulle ju, förutom det, skulle ju vara att det är dessutom väldigt... Alltså det är oprofessionellt. Man kan inte formulera en lag på det här sättet. Det går inte att lagstifta emot känslor. Dels för att det går inte att avgöra om någon har brutit emot den eller inte. Ska man liksom hålla koll på dem och säga, nu kände du så där, det såg jag liksom. Och så kan man lägga fram bevis. Det går inte. Ett mord kan man bevisa. För det är en handling. Och ett mord är också en handling som oftast är en handling som en människa har styrt över på något sätt. En känsla kan vi inte styra över. Att vi grips av åtrå. Att vi grips av vrede. Det är ju liksom ingenting som vi kan göra något åt. Det är en sak att, som Paulus säger, grips ni av vrede så synda inte. Men att Jesus säger, grips ni av vrede så syndar ni. Då är det ju någonting som är snett. Men det är också då som jag tror det är viktigt att förstå vad det här är för någonting. Och här skulle jag vilja säga, bergspredikan och egentligen all Jesu etiska undervisning är inte en lag i den meningen. Skillnaden mellan det som Mose fick i öknen, det vi pratade om i höstas också, det som var liksom, som de fick med syftet att skapa ett utrymme för människor att kunna leva i närheten av Gud utan att dö. Syftet som handlar om att skydda människor ifrån sin egen och andras synd och skapa liksom förutsättningar för dem att leva. Skillnaden var att då var den lagen tänkt som en slags medlare mellan Gud och människor. Det var den som stod mellan Gud och människan och skyddade människan ifrån Guds helighet. Men i Guds rike, i det nya förbundet, så är det inte längre lagen som är medlaren, utan Kristus. I det nya förbundet, i Guds rike, är det Kristus som är medlaren mellan Gud och människa. Det är den första skälet till att hans undervisning inte är en lag. Och det andra är att så som den är utformad, så är det egentligen inte, även om det ser ut så, så är det egentligen inte så mycket lag som löfte. Alltså i samband med allt det andra som Jesus talar om Guds rike, det som han praktiserar, så säger han inte, det här krävs av er innan ni får komma in i Guds rike, utan han säger, det här är det livet som väntar er när ni har trätt in i mitt rike. Ett liv där mitt hjärta inte längre drivs av impulserna som kommer ifrån min fallna natur. Ett liv där det inte är vreden som avgör mina relationer, där min kärlek är ren. Ett liv där min förlåtelse mot andra människor är uppriktig och ärlig och så vidare. Det är en forskare som heter, jag har glömt vad han heter i förnamn, Dodd heter han i alla fall, en sån här, formulerade på ett väldigt härligt sätt. Han sa att bergspredikans etik är inte en etik för dem som tror att världen är på väg mot sitt slut, utan det är en etik för dem som redan har erfarit denna världens slut och Guds rikes ankomst. Det är inte en etik som väntas av dem som ska det här som vi ska uppehålla för att vi tror att världen snart ska ta slut. Utan det är någonting som, det är ett liv vi lever därför att vi har sett att den här världen har tagit slut och Guds rike har trätt in. Det finns mycket att säga om detta, men jag tror att vi ska gå vidare till den stora skillnaden, tror jag. När Jesus talar om riket på det här sättet, alltså som någonting där människor befrias ur ondskans grepp, där ondskan, där det inte är liksom ondskan utan kärlekens Gud som får styra hennes liv, där hennes synder blir förlåtna, där hon får en ny rättfärdighet som blir verksam. Det är någonting som Jesus ofta talar om, framförallt i liknelse. Bilder som kan vara lite besvärliga att förstå. Men om man tittar på, jag har försökt att bränna igenom alla liknelserna i Matteus, Markus och Lukas. Och tittar man liksom på de övergripande tendenserna i bilderna som Jesus använder för Guds rike. Det är framförallt bilder ifrån vardagslivet. Och då finns det några genomgående drag som träder fram. Och tar man några stycken, till exempel det här när han talar om att Guds rike är som ett senapskorn som är väldigt litet och oansenligt, men som växer och blir någonting väldigt stort när det sätts i jorden. Eller när han pratar om att Guds rike är som surdeg, en liten bit surdeg som bäddas in i så mycket mjöl så att surdegen helt och hållet verkar ha försvunnit. Och sen, rätt vad det är, när det har arbetats in, så genomsyrar det hela degen. Så finns det en tendens som säger att Guds rike är någonting som börjar litet. Som börjar oansenligt, som är lätt att missa. Men som när det får växa kommer att växa till någonting enormt. Och dessutom någonting som här och nu kan verka väldigt litet, men som en dag kommer att stråla fram i fullständig härlighet. Omöjligt att missa för människor. Om vi tar till exempel bilden av såningsmannen som sår ut ordet och säden hamnar bättre eller sämre jord. Eller om man tar bilden av bröllopsfesten som vi har pratat om, så finns det också den tendensen att tyvärr så är det så att alla människor som får höra om detta riket kommer inte att välja det. Alla kommer inte att bejaka befrielsen ifrån ondskan, upprättade gudsrelationen, den nya rättfärdigheten. Kanske för att det verkar så litet och anspråkslöst. Kanske för att enda vägen in, för att det bara finns en väg in. Och de som vill förtjäna sin plats i Guds rike vill inte gå in genom samma ingång som syndarna, som tullindrivarna och de andra. Kanske för att vi tycker att vi har tillräckligt utan riket. Tittar vi på skatten som är nedgrävd i åkern och den dyrbara pärlan som köpmannen hittar, så får vi däremot veta att även om inte alla finner det, så är det så att den som finner riket, den som på allvar får smaka på Guds rike, kommer att finna att det är mer värt än allt annat på jorden. Det är värt att ge bort och sälja och förlora allt om jag bara får detta. Och så kan man säga att den kanske en av de största och viktigaste skillnaderna mellan den allmänna judiska uppfattningen om Guds rike har att göra med uppfattningen om tiden. Rabbinernas tidsuppfattning såg ut så här. Vi har denna tidsålder som vi lever i. Och så kommer ett avbrott. Någonting kommer att ske. Och så kommer den kommande tidsåldern. Det är ganska simpelt. Det är två steg. Det är nu och sen. Helt enkelt. Det är inte så konstigt. Och det var så man tänkte liksom på det. Man gick och väntade på att Messias skulle komma, att Guds riket skulle bryta in och då skulle allting bli bra. Nu ser det ut som det gör, sen kommer Guds rike. Men bilden hos synoptikerna, alltså Matteus, Markus och Lukas. I synnerheten finns även hos Johannes, men inte lika tydlig. Är snarare så här. Den är väldigt krånglig. Om ni tittar på det övre strecket här så kan man säga att Guds rike har funnits där hela tiden. Det har aldrig upphört. Det vill säga det har alltid funnits en domän där Herren, där Gud är Herre och regerar. Och med jämna mellanrum så har den gjort nedslag i vår historia. När Gud räddade Noa, när Gud kallade Abraham, när Gud kallade Mose och räddade folket ur Egypten och så vidare. Så har Guds rike gjort nedslag i vår historia. Och så kommer den avgörande punkten. Kristus. När Guds rike på allvar slår ner i vår historia och blir en aktivt verkande närvaro. Där redan nu Guds rike är en verklighet som är tillgänglig. Och så kommer den dag när vår historia och den kommande världen, Guds rikes verklighet, ska föras samman. Och då kommer det som man kan kalla för den kommande tidsåldern eller tidens fullbordan. Alltså det som Jesus för fram, det han säger till sina lärjungar och det som vi liksom, och gäller även oss, därför att det här är vår historia. Det är att någonting har skett som aldrig kommer att kunna tas tillbaka. Guds rike har blivit en verklighet för oss. Mycket av det som jag har talat om här när det gäller befrielse från ondska, den nya gudsrelationen, syndernas förlåtelse och ny rättfärdighet. Allt det där skulle vi säga, men korset då? Nu har du bara pratat om Jesu undervisning och Jesu praktik. Men först och främst kan jag säga att ta det lugnt. Vi kommer att fira påsk snart och då kommer vi gå in mer i detalj på det. Men det finns ingenting i Jesu död och uppståndelse som står i motsats till Jesu liv. Det är för det riket som Jesus kom för att förkunna är också det riket som befästs i och med korset och uppståndelsen. Korset kan man säga är ankaret som för evigt binder vår historia till Guds rike och Guds plan, Guds frälsning. Allting knyts samman i Jesus. Och därför kan man säga att vi lever med detta. Att det både är någonting som har kommit och någonting som ska komma. Redan nu. Det är också, jag tror att vi tänker fel om vi tänker det. Nu det här grammatisk lektion här. Det är så skönt med grammatik. Om vi tänker Guds rike, himmelriket, den fullbordan som futurum, framtiden. Det ska hända sen. Guds rike ska komma då. Så tänker vi fel. Och tänker vi bara presens, det är liksom nu. Eller snarare om vi tänker, vad blir det? Det som hette perfekt då, preteritum heter det nu. Precis, det har kommit, det har hänt. Då tänker vi också fel. Det bästa sättet att tänka är ett slags presens particip. Guds rike är kommande. Herren är på väg. Guds rike växer fram. Som en surdeg som förvandlar människor inifrån. Och genom dem förvandlar världen. Men också att fullbordan är på väg hit. Gud kommer. Det kommer att hända. Och det är inte bara någonting som sen blir aktivt. Utan som redan nu är på väg. På gång. Som händer. Guds rike är någonting som växer. Och som ska blomma ut. Redan nu så ser vi hur sjukdomar botas. Redan när Jesus träder in på jorden så befrias människor ifrån ondskans grepp. Satan är bunden. Gud håller på och plundrar hans hus och tar tillbaka det som ondskan har stulit ifrån honom. Som en surdeg som långsamt syrar degen. Men det kommer också en dag när det har hänt. Det kommer en dag när ondskan slutgiltigt ska dömas. När det står, då låter han skäran gå. Då samlar han vetet i sin lada och eldar upp ogräset. Det kommer en dag när ondskan är ett minne. Redan idag blir människors gudsrelation upprättade. Redan nu så kan vi ha gemenskap med vår Gud. Genom anden som lever i församlingen. Genom vår relation, vår dagliga relation med vår Gud. Än idag så söker Gud aktivt efter förlorade får. Efter de som har gått vilse. För att föra dem in i sitt rike. Men det kommer också en dag när vi ska få möta honom. Ansikte mot ansikte. När det är dags att fira lammets måltid. Det ena är inte en motsats till det andra. Och en rättfärdighet som Jesus beskriver är någonting som kommer att vara fullbordat en dag. Det kommer en dag i vår historia. När vi är fria från vrede. När vår kärlek är ren och uppriktig. När försoningen och barmhärtigheten i våra liv är sann och regerar. Det kommer en sån dag. Men redan nu så är den tillgänglig. Redan nu är himmelrikets rättfärdighet någonting som vi kan få smaka på. Någonting som kan leva hos oss. Redan nu kan andens frukt få mogna i våra liv. Och synas i vår värld. Riket växer som senapskorn i våra liv redan nu. Och det intressanta är att allt det här knyts till Jesus. Allting som han liksom förkunnar, det är ingenting annat än Jesus. När jag var tonåring tyckte jag det var jätteförvirrande att Jesus predikar Guds rike. Och sen så fort han har stuckit i himlen så börjar alla andra predika Jesus. Så fort man vänder ryggen till så är det. Men det är ingen skillnad. Det är riket som Jesus förkunnar. Det är honom själv. Det är när Jesus möter människor som de får kontakt med Guds rike. När Zacchaeus möter Jesus så sker undret med honom. Han blir befriad ifrån ondskans grepp. Han blir förlåten sin synd. En ny rättfärdighet träder in i hans liv. Och han börjar säga att jag ska skänka tillbaka allt jag har stulit. Jag ska ge till de fattiga etc. etc. Och så säger Jesus, idag har räddningen kommit till detta hus. Därför att idag har jag kommit hit. Det är i mötet med Jesus. Det är alltså inte genom vad Jesus undervisar. Det är inte vad Jesus gör. Utan Jesus själv som riket träder in på vår jord. Som riket blir en del av vår historia. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse för er, inför er som hör mig. Sa Jesus. Det är när människor möter honom som Guds riket blir en verklighet i deras liv. Om vi ska ta den sista delen så kan man säga, i gemenskapen med Jesus Kristus så blir Guds rike framtidens hopp och samtidens erfarenhet. Det handlar varken om att äta kakan eller att ha den kvar. Utan i det här fallet så är det i relationen med Jesus så är Guds rike både hoppet om framtiden och erfarenheten av nuet om vi lever tillsammans med honom. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du i din otroliga nåd söker oss. Att du går in i det djupaste mörker som finns på vår jord. Det djupaste mörker som finns inom oss. För att finna oss. Och för att bjuda oss in i ditt rike. För att du, som Paulus säger, har frälst oss ifrån mörkrets välde. Och fört oss in i din älskade sons rike. Vi tackar dig, Herre, för att det är sanningen om våra liv. Och för att det är den erfarenheten som du bjuder dina barn att göra på vår jord. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att hålla hoppet vid liv i våra hjärtan. Att hålla tron levande. Att hålla kärleken verksam. Så att vi får vara en del av det rike som du håller på att upprätta. Så att vi får vara rikets barn. Inte av egen kraft och förträfflighet utan av ren och skär nåd. Vi ber dig, Herre, att vi inte ska stå i vägen för någon. Att du ska hjälpa oss att inse hur små vi är. Så att ingenting vi gör i praktiken kan hindra ditt rike från att nå till människor. Hjälp oss bara att inte stå och försöka stänga dörren från utsidan. Utan ge oss istället nåden att få vara vittnen som kan visa vägen. Och som kan öppna dörren för människor som hungrar och törstar efter din rättfärdighet och ditt rike. Hjälp oss så att söka det riket och den rättfärdigheten i varje dag som vi får leva. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Välsigna oss i veckan som ligger framför. Och varje dag vi får leva på din jord. I Jesu namn. Amen.